Så, hej och välkomna till Stadsrättspodden. Första avsnittet för höstterminen 2022 blir det här. Och med mig idag har jag Ludvig Bäckman. Varmt välkommen hit.
Tack så mycket.
Du och jag ska idag prata om framförallt rösträtt och lite hur rösträtten har utvecklats i Sverige, men också tankar med liksom rösträtten i regeringsformen, hur kopplar stadsrätten och demokratin kanske till rösträtten. Dels så tänker jag att det är aktuellt för att vi har ju ett val nu. Nu ska jag försöka räkna i huvudet 10 dagar. Vi spelar in 1 september. Och förra året så sa man ju att den allmänna lika rösträtten firade 100 år. Ja, så jag tänker att det här är liksom ändå ett aktuellt och kanske framförallt ett återkommande ämne. I alla fall vart fjärde år så pratar vi om rösträtten. Men jag tänker att vi framförallt ska börja liksom introducera dig lite mer. Vem är du?
Jo, jag är då professor i statsvetenskap här på Stockholms universitet, även knuten till Institutet för framtidsstudier. Och då forskare och lärare i statsvetenskap med inriktning mot demokratifrågor brukar jag lite brett och vagt säga när jag får den där frågan. Men jag kan naturligtvis precisera det lite grann om du vill. Och man kan väl säga så här, på senare tid så är det 3 saker som jag håller på med mest. Och det ena är just det som du nämner här, rösträtten och hur den är reglerad, hur den har sett ut historiskt, hur den ser ut i andra länder, vad som förklarar, hur den har förändrats och så vidare. Men en annan fråga och som knyter an till den är liksom mer teoretisk och normativ egentligen. Det är vilka som bör utgöra folket, eller demos är det uttryck som man använder ofta i demokratiforskningen. De som bestämmer i en demokratisk församling. Och då kan man prata om det mer generellt. Normalt sett pratar vi om stater, men man kan ju prata om demokrati på alla möjliga olika nivåer. Mm. Vilka är demos, eller vilka borde vara demos i en demokratisk sammanslutning? Det är en fråga som jag ägnat mig mycket åt. Mm. Och sen kan man väl säga, bara, jag ska lägga till, att en tredje fråga som jag också varit intresserad av på senare år är folksuveräniteten och idéer om hur den principen ska förstås, hur den förhåller sig till demokratin och hur den kommer till uttryck i olika grundlagsdokument, till exempel det svenska.
Som också då kopplar till vilka folket är i demos kanske.
Exakt.
Men vad spännande, jag tänker just det här, den normativa delen, alltså hur man tänker att det bör vara liksom, framöver. Det kanske är någonting som vi kan komma in och kanske inte alltid ge tydliga svar på, men i alla fall diskutera lite senare.
Mm.
Vi hade din kollega med för några avsnitt sen, Jan Torell, som pratade, och då pratade vi om regeringsbildning framförallt, och då pratade vi lite om du och jag pratade om innan statsrätt och statsvetenskap, hur kopplar det ihop och sådär. Och då tänker jag ju såklart som jurist, liksom, hur mycket juridik funderar du på i ditt arbete som statsvetare?
Ja, när du ställer den frågan så måste jag bara en reflektion kring mitt ämne till att börja med, alltså statsvetenskap. Jag menar, hade du ställt den här frågan för 100 år sedan, om vi hade haft den här podden 1922 istället för 2022, alltså då hade den frågan varit lite obegriplig, för då hade liksom juridik och statsvetenskap var så nära sammanflätat på den tiden. Jag menar, första läraren i statskunskap här på Stockholms högskola, som det hette på den tiden, var professor i statsrätt vid juridiska fakulteten. Så att det var liksom samma ämne i stort sett. Och de flesta statsvetarna som höll på väldigt mycket med just juridiska studier. Men ofta kanske med ett historiskt eller mer kontextuellt liksom synsätt. Men det var ändå juridik i grund och botten. Det där har ju sopats undan sen under 1900-talet. Statsvetenskapen har blivit mer sociologisk, mer teoretisk, mer också delvis språkfokuserad. Mm. Så att det här juridiska perspektivet är idag ganska frånvarande, skulle jag säga, inom vår utbildning. Det är inte så att vi lär oss någonting om juridiken i den mening som ni sysslar med. Men i alla fall för mig, i min forskning och i mina intressen, så har jag nog kommit till att slutsatsen att vi har missat någonting där. Att vi borde fokusera lite mer på det som jag kan kalla för institutionella normativa system, alltså institutioner som har en normativ funktion i samhället.
Kan du ge något exempel
på? Ja, men alltså vår grundlag är ju ett sånt, eller hela staten är en sån, eller rättsordningen är en sån institution. Men det finns ju också på internationell nivå, och man kan dela upp det, se det på olika, det behöver inte vara liksom heller en formell del av staten och så, men Men att vi, och jag tror att de där har, de här typen av normativa institutioner har mycket större betydelse än vad vi liksom kanske ser när vi bara liksom pratar om förklaringar i termer av vad är orsaker och vad är konsekvenser och så, som vi ofta gör inom statsvetenskapen idag.
Mm. Spännande. I det här så hör jag ändå att du tycker att juridik är intressant.
Mm, det stämmer. Det var den enkla svaret.
Ja, precis. Det är väl kul, och jag tänker att liksom just som du sa, att det du skriver om och liksom har intresserat sig för är liksom rösträtt och vilka som får rösta kanske. Och som du säger, det är ju klart att demokrati kan finnas i flera olika led, och man kan tänka sig att det inte behöver vara liksom ett formellt sammanhang för att liksom man ska kunna prata om demokratibegreppet i olika grupper. Men just om vi lyfter upp det liksom på statsrättslig nivå, så är det ju ändå reglerat i regeringsformen vilka som får rösta.
Mm.
Och där blir ju juridiken i en sån fråga väldigt liksom central. Mm. Någonstans ska det regleras vem som får göra vad. Liksom. Men om man tänker då rösträtt, som sagt. Jag sa innan att förra året 2021 så firade rösträtten 100 år, den allmänna och lika rösträtten. Om man tänker liksom hur den har utvecklats i Sverige, skulle du kunna liksom berätta lite? Mm. Nu sa jag ett årtal här, men innan det kanske, och kanske efter det, har vi liksom idag, skulle du säga att vi har allmän och lika rösträtt till exempel?
Vi har väl i stort sett allmän rösträtt, och vi har definitivt lika rösträtt. Alltså lika i den meningen att alla röster, ingen har fler än en röst. För så var det alltså inte fallet före 1921, att vi alla hade en röst. Utan just i de kommunala valen så hade man då, man fick ett antal röster beroende på hur mycket skatt man betalade.
Mm.
Och det hade man då reglerat 1900 och begränsat lite grann, så att man kunde inte ha mer än 20 röster om man betalade mycket skatt. Men intressant nog, före 1920 och då tillbaks till mitten på 1800-talet, så fanns det ingen begränsning av antalet röster som du fick beroende på hur mycket skatt du betalade.
Mm.
Så du kunde ha i ett valdistrikt så kunde du alltså ha 100 000 röster om du var en förmögen person och betalade mycket skatt.
Mm.
Och det kunde göra att en person, eller som också var fallet, ett företag. Därför att företag hade ju också, betalade ju också skatt och hade därför också rösträtt.
Mm.
Kunde alltså avgöra hela utgången av valet i ett lokalt val i Sverige. Och jag måste bara säga att det där att företag hade rösträtt i Sverige, det är en typ av inslag i svenska politiska historien som jag aldrig har sett i något annat land.
Nej.
Så jag undrar om inte vi är lite unika här, på ett i och för sig dåligt sätt skulle jag säga också, men ett intressant sätt samtidigt.
Ja. Men hur kom det sig då att företag hade rösträtt? Var det liksom skattfrågan som gjorde
det? Ja, det var en skattfråga. Och det finns en avhandling om det där från 1974. Det är, tror jag, den enda som har skrivit om det här. Mellqvist heter han. Men, och jag tror att hans resonemang är liksom lite grann att man förutsåg inte att det här är ju på 1860-talet man konstruerar de här reglerna.
Mm.
Och man förutsåg inte att det här med aktiebolag som betalade skatt skulle vara en stor grej. Det fanns inte så mycket bolag. Det här är ju lite i begynnelsen av industrialiseringen och så, va. Men sen kom det ju mer och mer företag, och de fick för större och större betydelse. Jag menar, SE-banken hade alltså 10% av rösterna i Stockholms lokala val exempelvis. Mm.
Ja, det är väldigt spännande också att tänka liksom, vem är ett företag och vem är det som bestämmer vad företaget ska rösta på?
Faktum är, och det är ju också en fråga som har kommit tillbaka lite grann i USA, och sen plötsligt nu så har man ju börjat prata om att företag har rösträtt också, eller inte rösträtt, men de har yttrandefrihet och därmed rätt att donera pengar till politiska kampanjer och så vidare. Så det finns ju verkligen en intressant fråga där om företagens plats i demokratin.
Absolut, det är väldigt spännande.
Men det här var en parentes, tror jag, i och för sig.
Ja, men det var ändå en intressant parentes. Jag tänker också det här, om man tänker liksom politik och makt och vem som bestämmer, om det då är plötsligt där så att det är liksom en person på en ort som har den makten, då tänker jag att politikerna vill hålla sig väl med en sån person, och att det kanske också då påverkar möjligheten för andra att göra sin röst hörd och sådär.
Ja, ja, visst. Ja, men det är oförenligt med våra klassiska föreställningar av demokrati, helt enkelt.
Mm.
Att man har en sån ojämlik rösträtt. Men sen sa du det här med allmän rösträtt.
Ja.
Och jag menar, man kan säga, idag så är den väl, när jag sa nästan allmän, ja, det är ju två rösträttsbegränsningar vi har idag.
Mm.
Och det ena är ålder och det andra är medborgarskap.
Mm.
Så man skulle säga att om vi inte hade de två, så att det är alla som befann sig i landet, oavsett medborgarskap och oavsett ålder, då skulle den vara liksom fullständigt inkluderande.
Ja. Så det man pratar om från 1921, tänker jag att då fick kvinnor också rösta.
Just det, det är det som man menar med den stora reformen då, antogs 1918 och genomfördes då till 1921. Eller fick genomslag 1921.
Då var det första tillämpades valet.
Den tillämpades 1920 i valet, men det är först 1921 då som de kvinnor som har valts in första gången då kommer in i riksdagen.
Just det, ja. Hur mycket att hålla koll på
med årtal. Det är det. Ja. Men så att det är ju den kvinnliga rösträtten som är den stora. Och det är klart att det var ju halva befolkningen. Så att det var ju den största rösträttsreformen på det sättet. Men det som är intressant är ju att det här var ju en kamp mellan då liberaler och socialdemokrater å ena sidan och högern å andra sidan. Och även om då högern var tvungen att ge med sig här på den här frågan om kvinnlig rösträtt, så fick de ju i gengäld någonting. De fick så kallade garantier.
Ja.
Och de här garantierna var ju till för att då dämpa lite grann den här breddningen av rösträtten.
Ja, okay.
För de var lite oroliga för vad som skulle hända med deras representation. Och ja, de tyckte också att det var liksom riskabelt det här med demokrati.
Mm.
Så att det infördes ju en massa mindre nya rösträttshinder i samband med att man breddade den.
Mm.
Så samtidigt som man avskaffade då diskrimineringen av kvinnor i rösträtten, så införde man en massa nya begränsningar som handlade då om exempelvis då att man skulle ha tvungen att gjort värnplikten, man fick inte vara beroende av fattigvården, man fick inte vara dömd till fängelse och ha undergått konkurs eller ha skatteskulder till exempel. Mm.
Och det är ändå ganska stora begränsningar, kan man ju tänka. Om man vi beskriver det som en allmän och lika rösträtt, så finns det ändå då begränsningar kvar.
Mm.
Och nu säger vi att idag har vi inte det. Men om man typ jämför med USA till exempel, där förstår jag det som att, det kanske inte du kan svara på, men att om man har suttit i fängelse eller typ sitter i fängelse får man inte rösta. Medan i Sverige så får ju även personer som idag sitter i fängelse kommer ju att kunna rösta i riksdagsvalet som är nu 2022.
Bara när du tar upp det här med fångars rösträtt, vi skulle kunna ha en podd bara om det faktiskt, tror jag. Det är ett otroligt stort och intressant ämne.
Mm.
En sak om Sverige, vi hade ju då den här lagen som kallades förlust av medborgerligt förtroende. Det var ju det som hade gjort att då fångar inte fick rösta, de hade förlorat sitt medborgerliga förtroende.
Mm.
Den lagen avskaffades ju 1936, så i praktiken så var det inga begränsningar, rättsliga begränsningar av fångars rösträtt från 1936.
Nej.
Men det fanns ju ingen möjlighet för dem att rösta. De var ju inlåsta på valdagen.
Mm.
Att hade de inte permission på valdagen,
så fick de
så var det svårt för dem att rösta. Och det tog faktiskt fram till 60-talet innan man införde då poströstning eller förtidsröstning på anstalter. Eller på ett sätt som gjorde det möjligt för dem på anstalterna att rösta.
Mm.
Så att under ganska många år så hade fångarna inga rösträttsbegränsningar i formell mening. Men i praktiken svårt att rösta.
Det är ju väldigt spännande just det här med juridiken, att det kan, som du säger, det fanns inga juridiska hinder.
Nej.
Men sen måste det praktiskt också gå att genomföra, eller någon måste genomföra det praktiskt. Och liksom den här skillnaden mellan att formellt sett så har ni den här rättigheten, men får ni faktiskt också den tillgodosedd materiellt.
Mm. Får jag bara lägga till en sak också, när du nämnde USA där, att du sa att i USA får man inte rösta om man är satt i fängelse. Nu är det inte riktigt så, därför att i USA så är det lustigt nog så att det är delstaterna som reglerar rösträtten. Det är väldigt starkt, alltså USA är ett komplicerat politiskt system på det sättet och väldigt annorlunda än Sverige. Det är delstaterna som bestämmer väldigt många ganska grundläggande frågor. Och just rösträtten är en sån fråga. Så att det är upp till delstaterna att avgöra om fångar ska få rösta eller inte. Och i vissa delstater, där får fångar rösta. I andra får de inte rösta.
Mm.
Och i några ytterligare, där är det till och med så att de får inte rösta ens när de har blivit utsläppta från fängelset.
Nej, precis.
Alltså, har man dömts till fängelse för ett allvarligt brott, då förlorar rösträtten för resten av livet. Så det finns en hel skala av olika typer av begränsningar beroende på vilken delstat du råkar befinna dig.
Det är också, nu ska vi kanske inte fördjupa oss för mycket i det, men det är också väldigt spännande om man tänker att det ändå är att man röstar för hela landet, men att varje liksom delstat kan begränsa på olika sätt.
Mm.
Det kan ju också rent demokratimässigt, menar jag, ha ganska stor inverkan. Men du sa att det fanns kvar vissa begränsningar, och 1936, om jag minns rätt, så sa du att då tog man i alla fall bort det formella kravet, eller det formella hindret för fångar att rösta. Och sen pratade du om det här med fattigvården. Fanns det några andra begränsningar, och liksom vet du när de togs bort?
Det var det där med skatteskulder och det var med det här med att man skulle ha gjort värnplikten också. Som att man inte, om man inte hade gjort värnplikten så fick man inte heller rösta som man då. Det, ja, var ju, det riktades ju mot män, lustigt nog. Men sen fanns det ju, jag ska bara nämna också, det fanns ju ett ytterligare rösträttshinder som skärptes i samband med att vi gjorde rösträtten mer demokratisk, intressant nog. Och jag menar, den första reformen är ju redan 1907-1909 när vi då inför allmän manlig rösträtt.
Ja.
Alltså vi tar bort de här inkomst- och egendomskraven. Och då, vad man gör då, det är ju samtidigt ytterligare en sån här garanti som det kallas, man gav högern. Det var att man höjde rösträttsåldern.
Ja.
Från 21 till 24. Då i samband med allmänna rösträtten då, kvinnornas rösträtt, då sänkte man det till 23. Men fortfarande var det ju så att man hade då tänkt sig att unga ska inte få rösta i samma utsträckning som man hade gjort innan. Eller rätt sagt då när det var mest förmögna och mera täta, så att säga. Unga. Men så där var ju ytterligare en sak som jag bara ville nämna, ja, i det här sammanhanget. Men försörjningsstödet, det här med fattigvården, det avskaffades ju på 40-talet då, efter andra världskriget, 1945. 46 tror jag det togs. Och den hade ganska stor betydelse. Jag har sett någon uträkning på att det var 60-70 000 människor i Sverige som inte fick rösta på grund av att de uppbar då stöd av fattigvården.
Men hur, och var det någonting som också gällde innan 1921, eller var det
en
garanti då?
Nej, den infördes ju då.
Och sen får jag för mig nu att det också
finns ytterligare en begränsning.
Ja. Precis.
Och vilken är det?
En ledande fråga det blev för mig.
Alltså, vilken var det då?
Jag tänkte att det var kognitiv funktionsnedsättning.
Ja, inte formellt sett. Det formella var att man var omyndigförklarad.
Omyndigförklarad, ja.
Och det var ju också en ganska, det låter kanske idag som att det borde inte ha drabbat så många, men det var ett ganska stort antal personer som omyndigförklarades av olika anledningar. Och framförallt då om det du säger, att man hade kognitiv funktionsnedsättning. Och det kunde ju vara någonting att man var född med funktionshinder eller att man blev sjuk mentalt, då liksom fick en psykisk sjukdom eller så. Och det hade vi ju kvar i Sverige till 1989.
Det är en sån grej som någonting som man kanske tror att vi har kvar, men det finns ju inte.
Hela omyndighetsinstitutet avskaffades
liksom.
Ju då.
Precis.
Så idag kan man inte vara omyndig i Sverige.
Nej.
Nej, men, alltså, men däremot ska man säga att i resten av världen så är det ganska vanligt fortfarande. Och det här när vi då 1989 avskaffade då den här begränsningen av, alltså indirekt, vi ändrade ju inte reglerna för rösträtt, eller vi avskaffade ju den regeln också, ändrade grundlagen, men framförallt var det att vi inte gjorde, att ingen kunde vara omyndiga längre.
Nej.
Men vi var bara ett av fyra länder i världen då på 80-talet som då inte hade några hinder för det här. Italien, Irland och Kanada var de övriga tre länderna där man kunde rösta då, eller hade rätt att rösta i alla fall, även om man var funktionsnedsatt.
Just det.
Sen har det ändrats ganska mycket under de sista 20 åren.
Så att fler och fler
länder har ändrat det här.
Tagit bort begränsningar.
Ja, både på grund av en ny FN-konvention på det här området, men också på grund av Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter som har haft en intressanta rättsfall där.
Nu har vi pratat om liksom historisk utveckling. Vad har hänt i Sverige? Lite. Vi har fått, fått väldigt mycket liksom spännande bakgrundshistorier om andra länder. Och liksom har Sverige varit
jag kan ge mer också. Okay.
Ja, nej, men om det är någonting du tycker att vi bör ha med så absolut. Annars kommer jag fråga om andra saker.
Okej, gör det då.
Vi pratade om rösträtt. Och nu har vi pratat om hur rösträtten har utvecklats. Och du nämnde att idag finns liksom, den är lika, alla har liksom en röst, varje persons röst är lika mycket värd. Men den är inte helt allmän, för vi har fortfarande två begränsningar. Det ena är, och nu pratar vi om val till riksdagen, ska vi också kanske säga. Finns det två begränsningar, och det ena är att man måste vara över 18, alltså barn får inte lov att rösta. Och det andra är att man måste vara svensk medborgare. Och det regleras då, om vi ska liksom prata om regeringsformen, i tredje kapitlet och i fjärde paragrafen så står det här. Och då kan vi också nämna att på kommun och regional nivå så är det ju inte ett medborgarskapskrav, men andra typer av krav.
Nej, det regleras ju kommunallagen, intressant nog.
Ja.
Vilket är intressant att rösträtten då ligger i en vanlig lag på det sättet när det gäller kommunala och regionala val.
Precis,
då vilket innebär att det också är mycket lättare att ändra.
Mm.
Eller i princip också skulle man ju kunna säga, om man vill vara lite apokalyptisk, man skulle kunna avskaffa den väldigt enkelt också.
Precis, och det är ju så har man ju tänkt med liksom, att det finns just regeringsformen är ju för att det ska vara, om man tänker till riksdagsvalet, är ju för att det ska vara svårare att ändra. Och också ett sätt att liksom garantera rösträtten och som ett skydd för demokratin.
Mm.
Men då är det ju återigen demokrati för vissa personer. Liksom.
Mm.
Men det är de två begränsningarna som finns. Och en sak som jag har tänkt lite på, som jag tänker mig att du också har tänkt på, är att om man liksom kollar på regeringsformen så är det första som sägs att offentlig makt utgår från folket.
Då har all offentlig makt.
All offentlig makt. Och då har vi också liksom folksuveräniteten. Det är folket som har makten, så tänker vi oss. I Sverige vi har liksom en funktionsfördelning och det är inte så att vi har någon makt hos respektive organ, utan den är liksom utlånad från folket. Och då kan man ju tänka, varför används begreppet folket i första paragrafen? Men sen när vi kommer ner till rösträtten i tredje kapitlet, då är det medborgarskapskrav som då inte är samma begrepp.
Mm.
Vad tänker du om det? Är folket medborgare?
Nej, men det är precis detta som är en av de stora liksom, och eviga frågorna kan man väl säga inom demokratiteorin, så att säga. Den del av statsvetenskapen jag håller på med. Hur ska man förstå det där med folket? Vilka är det som, var någonstans bör makten utgå, från vilken grupp bör makten utgå i en demokrati? Och jag menar, medborgarskap är ju den vanliga tanken. Det är ju den som alla länder i världen faktiskt använder sig av. De pratar om medborgare. Och man kan ju säga att den går ju tillbaka till franska revolutionen där man pratade just om citoyen, alltså medborgarna. Och det hade ju en väldigt inkluderande tank. Det var en väldigt inkluderande funktion att prata om medborgarna på den tiden. För att på den tiden så var det ju inte så att alla medborgare hade samma rättsliga status eller samma rättigheter. Men det berodde snarare på vilken, om man var adelsman eller om man var liksom prästerskapet eller om man tillhörde bönderna eller om man var egendomslös och så vidare. Så att prata om medborgare, det var ju liksom också ett traditionellt sätt att, liksom att verkligen se till att alla som bodde i landet, tänkte man, skulle få komma med.
Räknades,
Men sen är det bara det att sen har det där förändrats. Idag så är det inte längre så att vi har de här nationalstaterna på samma sätt som man hade på 1700-talet. Där det bara är medborgare som bor. Utan folk flyttar ut från länder och folk flyttar in i länder. Va? Så många svenskar exempelvis bor ju utomlands idag.
Mm.
Men de har ju fortfarande rösträtt då i svenska val. Och de kan ha det hela livet. Man kan bo i England eller i Kina eller i Sydamerika och rösta i svenska riksdagsval resten av sitt liv.
Mm.
Och då är det klart, då kan man ju börja fråga så här, vänta nu, varför ska medborgare som bor utomlands till exempel, vad är skälet till att de, vad är det demokratiska skälet till att de ska ha inflytande? Mm. Tillhör de fortfarande folket i den relevanta meningen?
Mm.
Liksom då de som har flyttat till Sverige som då bor här och inte är medborgare i Sverige. Men som ändå måste följa de svenska lagarna och underställda liksom den svenska rättsordningen. Varför tillhör inte de folket då?
För man tänker att makten då, där kan man också prata om liksom, koppling mellan makt och rösträtt. Men om man i alla fall tänker sig att, så som det beskrivs då, att makten utgår från folket. Och sen har vi en rösträtt som egentligen då blir det sättet man kan realisera sin makt på. Och precis som du säger är det då intressant att då har vi personer som inte bor i Sverige som får lov att liksom påverka den typen av makt. Och så har vi personer som bor här som inte får lov att göra det. Att det är liksom, vad tänker man att rösträtten är till för? Är det inte för att just liksom hantera det som sker i landet där man bor till exempel?
Jo, men det är just detta som då man är lite oenig om inom just bland demokratiforskare på den här punkten. En del menar ju då att det som lite grann i linje med vad du säger att det handlar om just, alltså demokrati handlar om makt över en rättsordning, makt över de offentliga organen.
Mm.
Och då blir ju liksom, rättsordningen är ju idag i alla fall indelad i territoriell. Så det är ju liksom jurisdiktionen, det är liksom det svenska territoriet.
Mm.
Och då borde det ju vara så som du antyder där att det är de som bor i landet som tillhör folket och det som är det demokratiskt relevanta folket och de som inte bor i landet är inte tillhör folket. Men det finns ju en annan uppfattning där och det är att det snarare handlar om vilka som påverkas av besluten. Alltså, och påverkan är ju ett mycket vagare begrepp än att vara underställd liksom, en rättsordning. Det finns ju många som påverkas av beslut som inte bor i Sverige.
Absolut.
Och man kan ju säga att de som är medborgare som flyttat utomlands, de påverkas ju också i någon mening. De kanske känner sig delaktiga i Sverige och deras de kanske fortfarande äger liksom fastigheter här och sina landställen kvar eller vad det är. Så att pratar man om påverka så blir det en liten annan slutsats av den här diskussionen.
Man kan ju också tänka sig att de skulle påverkas om man skulle förändra medborgarskapsregleringen till exempel. Så absolut, där får man väl tydlig diskussion mellan påverkan och...
underställd brukar jag säga.
Ja.
Att vara underställd makten eller påverkas av maktutövningen, två olika saker.
Ja, men det är bra. Hur tänker du liksom med alltså rösträtten i förhållande till demokratin? Är det liksom en förutsättning för demokrati att ha rösträtt?
Alltså det är inte i liksom begreppslig mening, om man ska använda ett sånt ord, alltså så här, rent abstrakt så är det ju inte det. För man kan ju tänka sig en demokrati där alltså, fyra personer kan ju ha demokrati tillsammans. Då behöver man inte ha liksom, en reglerad rösträtt. De kan liksom besluta saker tillsammans. Vi gör allt som vi är överens om. Liksom. Det är ju demokratiskt och fint. Men i en stat där vi har liksom representativ demokrati, ja, då är rösträtten en av förutsättningarna för demokrati. Men det är bara en av förutsättningarna, det är inte tillräckligt.
Nej.
Behöver vi andra saker, behöver vi yttrandefrihet och pressfrihet och möjligheter att använda sin rösträtt och många andra saker också. Så att men visst, i en representativ demokrati som vi har idag i världen så är det en förutsättning för demokrati.
För annars kan jag tänka mig att man skulle också kunna ha påverkan på maktutövningen utan rösträtt.
Ja, alltså det är klart att vilka som kan påverka maktutövningen är ju inte helt enbart de som har rösträtt. Så är det ju aldrig. Liksom. Utan dels finns det ju lobbying och såna här saker som man kanske är lite oroad över. Men det är klart att vi har också som medborgare som kan vi ju påverka på massa andra sätt. Vi kan ju påverka genom opinionsbildning exempelvis. Delta i demonstrationer eller skriva insändare eller vad det nu är för någonting. Och sen finns det ju möjlighet, och det är inte heller begränsat till de som har rösträtt. Jag menar, jag kan ju delta i den politiska debatten i Tyskland eller i England eller så vidare. Så att det finns, när det gäller liksom att ha ett inflytande över den diskussion som i sin tur påverkar det politiska beslutsfattandet så finns det ju egentligen inga formella begränsningar, så kan man ju säga. Eller det finns vissa, men de är inte helt omöjligt att ha det. Så att jag menar, när man pratar om varför är rösträtten så viktig? Jo, det är för att man har just den här formella avgörandet. Mm. Inte bara ett inflytande.
Precis.
Och när man har det här avgörandet kan man ju säga att det är då man har makt först. Va?
Mm.
Alltså att jag kan påverka hur du tänker genom att prata nu. Ja, då kanske jag får inflytande över dig, men jag har ju inte makt över dig nu.
Nej.
Det är först när jag liksom kan rösta och säga att ja, men det är bara du som får företräda mig i den här församlingen. Då har jag makt.
Ja.
Så att man kan säga att rösträtten är ju liksom en maktresurs. Till skillnad från det här med opinionsbildning som är ett instrument för inflytande.
Som skulle kunna få ett maktresultat, men inte liksom en faktiskt makt. Det är ett nytt bra begrepp tycker jag.
Ja.
Men just det här med påverkan och så tänker jag också för oss in på liksom, det nästa sak som jag tänkte att vi ska prata om. Och det är just de här två begränsningarna som vi nu har pratat om.
Mm.
Och då tänker jag till exempel rösträtt för barn. Och det här har ju liksom framförallt, eller så som jag liksom upplever att det har också blivit en stor grej i samband med Fridays for Future, och man pratar om liksom klimathotet och liksom att vi har många barn som engagerar sig men inte har rösträtt. Och då kan vi prata om påverkan då, precis som du sa. Men tror du att det liksom, tror du att det här kommer ändras? Tror du att vi kommer sitta om 100 år igen och fira att nu är det 100 år sedan som det blev allmän rösträtt på riktigt? Både barn och liksom icke-medborgare fick rösta.
Ja, det är en intressant fråga. Alltså jag tänker så här, jag tror inte att man kommer avskaffa åldersbegränsningar för rösträtten. Det tror jag inte. Så jag tror inte att det kommer vara så att bebisar får rösta om 100 år. Men däremot så tror jag att man kommer att sänka rösträttsåldern, eller att det kommer ske förändringar av rösträttsåldern.
Mm.
Det finns en sån trend just nu internationellt. Många länder har sänkt till 16 till exempel.
Mm.
I Österrike, Malta, Argentina och så vidare, så får alla rösta från 16 år. Sen är det många, har det skett också på regionala val i Tyskland och på andra ställen att man får rösta från 16.
Mm.
Och i Sverige har vi det också i kyrkovalet. Och Norge hade ett experiment, man införde 16 i vissa regioner till riksdagsvalet för några år sedan. Eller det kanske var till de lokala valen. Men så att det finns en sån liksom ökad tendens till att sänka rösträttsåldern. Mm. Och jag tycker det är viktigt att komma ihåg här också att jag menar, 18 för oss idag, i synnerhet om vi liksom är under 70 år gamla eller något sånt där, vilket många av oss är, så tycker vi kanske att 18 verkar helt naturligt och självklart. Mm. Men det har ju inte varit 18 särskilt länge.
Nej.
Alltså det är sedan 1974. Mm. Och det är inte bara så att Sverige sänkte till 18 ungefär då, utan hela Västeuropa gjorde det.
Mm.
Så att man säger, före 1960 så var det inga länder i Västeuropa som hade 18 som rösträttsålder.
Nej, då var det 21.
20 och 19 och 21, va? Så att det här är ganska nyss som vi har fått 18. Och det är väl ingen naturlag att det måste vara 18 heller egentligen.
Nej.
Och jag menar, så att, och det, men då kan man säga så här, varför sänker man rösträttsåldern? Vad är det som förklarar att man gör det? Och det, jag kan säga att det finns två saker som jag tror spelar roll. Det ena är ju den allmänna utbildningsnivån och så vidare. Och det är klart att den ökar ju faktiskt.
Mm.
Jag menar, ungdomarna på 60-talet visste mer om samhället än vad ungdomarna kanske gjorde för 100 år tidigare.
Mm.
Men man skulle ju kunna säga att ungdomar idag kanske också vet mer om samhället än vad ungdomarna gjorde på 60-talet.
Mm.
Men den andra saken som är avgörande tror jag, det är att 60- och 70-talet var ju också liksom ungdomsrevoltens årtionden. Ja. Alltså ungdomar var väldigt politiskt aktiva och engagerade och var liksom en del av en förändring. Det var en väldigt omvälvande tid, 60- och 70-talet.
Mm.
Och jag tror att det där är väldigt avgörande om det ska bli en förändring. Att ungdomarna själva på något sätt är en del av en rörelse som vill förändra samhället.
Mm. Mm.
Så jag tror inte man kommer att ändra det här med mindre än att ungdomarna själva vill att den förändras.
Nej, men så kan man väl också säga historiskt sett att det har ju krävts att liksom gruppen, självklart med hjälp av personer som då har privilegiet redan kanske, så att jag tror kanske att ungdomar då också skulle behöva vuxnas stöd och liksom hjälp i det. Men det är ju också så många av de här förändringarna har skett, tänker jag, med att liksom den gruppen som har blivit marginaliserad eller som har fått begränsningar på något sätt har liksom organiserat sig och också fått stöd och hjälp kanske att driva för en förändring.
Mm. Man brukar säga inom statsvetenskapen att det finns två tänkbara förklaringar till varför man utvidgar rösträtten till nya grupper.
Mm.
Det ena är, för att jag menar, de som har rösträtt redan, varför skulle de vilja dela med sig? Det är ju egentligen det, va? Liksom, de får ju relativt sett mindre makt om man liksom utsträcker. Så att jag menar, männen fick ju mindre makt när man utvidgade rösträtten till kvinnor.
Mm.
Äldre får mindre makt om man sänker rösträttsåldern. Och så. Varför skulle man vilja gå med på det?
Mm.
Och det finns ju egentligen två förklaringar. Det ena är att man har inget val. Det blir revolution annars.
Ja.
Och så var det nog med den manliga rösträtten. Hade man inte infört manlig rösträtt på många ställen i Europa, då hade det blivit revolution. Som det blev i Ryssland.
Mm.
Så att det var liksom under galgen så att säga, som man gick med på det. Men det finns ju ett annat tänkbart argument eller förklaring, och det är att man tror man tjänar på det. De här nya grupperna kanske kommer rösta på en.
De kommer rösta som jag vill att de ska
rösta. Ja, precis. Mm. De som sitter, har majoritet då i parlamentet och sitter i regeringen, de kanske inser att men om vi ger rösträtt till den här gruppen, då kanske vi får ett ökat valunderlag eller röstunderlag i nästa val. Så det kan ju också vara en strategisk liksom, eftergift.
Just det. För att kolla på alla skolval och se ungefär vad rösterna ligger och sen bestämma.
Ja, och det är kanske det som förklarar också att det här med sänkt rösträttsålder har ju blivit lite så att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som har drivit det mest de senaste åren. Och det kanske har att göra då med att det också har funnits då intrycket har varit att de partierna är lite överrepresenterade bland unga människor.
Just det. Men då tänker jag också att man borde se det, för om man då tänker att det skulle vara från 16, då är det 2 år kvar tills man får rösta.
Mm.
Så då borde man ju också se en sån tendens i nästa riksdagsval, tänker jag.
Mm. Sen är det så att i längden så röstar ungdomar ungefär som sina föräldrar.
Mm.
Så att även om det skulle spela roll för första gångs väljarna, så brukar det ändå vara så att det jämnar ut sig. Det skulle inte bli något radikalt annorlunda valresultat om vi sänkte rösträttsåldern.
Nej.
Tror jag. Men en annan fråga här, varför just 16?
Ja.
Jag menar, nu är det 16 som verkar ha varit den internationella trenden, och det är det som ofta förs fram. Men varför är det inte 17 eller 15 eller ännu lägre?
Mm.
Och jag tänker att en sak som man skulle kunna fästa vid, det är när är man straffmyndig?
Mm.
Då är man liksom verkligen, då betraktas man som liksom juridiskt ansvarig för sina handlingar.
Mm.
Det tycker jag egentligen är kanske den mest logiska kopplingen till rösträtten. Om man kan hålla sig ansvarig för sina handlingar, då borde man också kunna vara med och påverkar vilka lagar som vi ska anta.
Precis, och då är det egentligen 15. Va?
Men nu är det 16 som har liksom fått fart i debatten, så att säga.
Men det finns ingen liksom, jag tänker just som du sa innan, så i kyrkovalet så är det ju en 16-årsgräns.
Mm.
Vart kommer den ifrån när det infördes det? För jag tänker om det är någonting som man tänker påverkar tanken att det ska vara 16 år.
Nej, jag kan faktiskt inte säga var de fick det ifrån. Nej. När de införde det. Utan, men jag tror bara att det har varit så att internationellt sett så har det, ja, många andra länder gjort det till 16. Jag känner inte till något land som har 15. Möjligen har jag för mig att Iran hade 15.
Mm.
Men de tillhör också ett av de få exemplen på där man har höjt rösträttsåldern.
Mm.
Så där höjde man från 15 till 18 sen, ja, för bara 2007, tror jag.
Mm. Mm.
Det är väldigt ovanligt att man höjer rösträttsåldern, men det finns ju sådana exempel.
Ja. Det är intressant. För att just, ja, som du säger, så tänker jag att 18-årsåldern, liksom rent juridiskt, så betraktas man ju då inte längre som ett barn.
Nej.
Vilket då också kanske leder till att okay, men då är du myndig, liksom, om man använder det begreppet. Och då har du inte längre en vårdnadshavare, utan du just får liksom bestämma själv. Men då är ändå det naturliga andra steget, precis som du säger, att det skulle vara 15, för då är du straffmyndig. Liksom.
Det här var ju ett problem då på 60-talet när man då sänkte rösträttsåldern först då till 20 och sen till 19 och sen slut till 18. Det var ju tre, man gjorde det väldigt stegvis från 21 som det hade varit tidigare. Då var ju problemet att myndighetsåldern var 21.
Ja.
Och det var ju så att när Socialdemokraterna som exempelvis då satt ju i regeringsställning under, från 30-talet till 70-talet. Mm. De var ju, hade ju varit tidigt för det här med att sänka rösträttsåldern från 23 och 24 som de då var i början av 1900-talet.
Mm.
Men sen på 60-talet när det då hade sänkts till 21, då bytte Socialdemokraterna lite fot faktiskt och sa att vänta nu, vi kan ju inte sänka rösträttsåldern till under myndighetsåldern.
Mm.
Det var faktiskt Liberalerna, dåvarande Folkpartiet, som drev på det här ändå. Mm. Jo, men det kan vi visst göra, och i så fall får vi ändra myndighetsåldern.
Mm.
Så där var det ju så att myndighetsåldern blev ett argument mot att sänka rösträttsåldern. Och så är det kanske lite idag också, tänker jag, att många tänker att ja, men det är klart, man kanske kunde ha 16, men vi har ju ändå myndighetsålder på 18. Mm. Då måste vi i så fall ändra det också. Eller måste vi det?
Mm.
Det är det som är liksom frågan här.
Det kanske blir samma där då. Att plötsligt så är det 16, så är man myndig.
Ja, men det är klart, det är en större förändring då än att bara ändra rösträttsåldern. Mm. Så det reser ju en massa andra frågor. Ska 16-åringar kunna flytta hemifrån och inte ha någon rätt att bli försörjd av sina föräldrar och så vidare?
Mm. För så min spontana koppling liksom, och kanske många som lyssnar också, när man pratar om liksom 21 och 18, så upplever det i USA att man då är myndig när man är 21, men
man får rösta när man är 18.
Ja, precis. Mm. Ja.
Så att USA har ju inte den kopplingen.
Nej, och det är ju alltid så. Man kollar på filmer, så är det liksom man fyller 21 och får man dricka alkohol. Mm. Liksom, så som då vi får göra när man fyller 18.
Mm.
Liksom.
Mm. Nej, precis. Så det är inte heller någon naturlag att röstning måste hänga ihop med myndighetsåldern. Bara intressant också, nu känner jag att jag kommer igång här, men här när du nämner USA och 18, varför är 18 i USA? Jo, det finns en väldigt tydlig förklaring till det. Vietnamkriget.
Mm.
Därför att de som skickades till Vietnam, och det var ju ganska många som skickades till Vietnam på 60-talet som soldater, unga pojkar, de var 18 år. Och de fick alltså inte rösta. Och det var ju precis då när det började samtidigt protesterna mot det här kriget och den hela ungdomsrevolten i USA tog ju väldigt mycket fart där.
Mm.
Och det blev ohållbart att tänka sig då att de här människorna som skulle riskera livet i det här kontroversiella kriget inte skulle få med och rösta.
Mm.
Så man gjorde ganska snabbt en grundlagsändring med tillägg till konstitutionen 1971 och sänkte det till 18.
Skulle du då säga att det var den första typen av förändring att det skulle bli till revolt annars? Eller den andra, för att man,
ja, man kan säga att det blev ju revolt ändå, men i någon mening. Men det var väl ett sätt att i alla fall tillmötesgå de som var den här, att liksom blidka den här känslan av att ungdomarna är inte med oss längre.
Mm, mm.
Så att, på det ska man säga att det hade effekt också.
Mm, just det. Men nu har vi pratat väldigt mycket om liksom just ålderskravet. Mm. Vi har också en annan begränsning då, som är medborgarskapet.
Mm.
Och där, om man då kollar på liksom, jag nämnde det innan, man pratar om kommunval och regionval, så är det inte ett medborgarskapskrav, utan där har man folkbokföringskrav. Jag tror att det är 5 år att man ska vara folkbokförd om man kommer från ett land utanför EU, och om man kommer från ett EU-land så räcker det nog att man är folkbokförd, tror jag, eller att man bor liksom, ja, man är folkbokförd helt enkelt. Så där är inte ett medborgarskapskrav. Men som du sa innan så finns det ju liksom många personer som bor här kanske med permanent uppehållstillstånd eller tillfällig uppehållstillstånd. Någon typ av liksom tillstånd att vistas i Sverige. Jag tror att det kommer ändras liksom där.
Där kan man ju säga att det är som hur stämningarna har gått i den här frågan och hur man ska se på människor som inte är medborgare men som ändå bor i Sverige. Så för 15-20 år sedan så kändes det som att vi var på väg mot att faktiskt kunna... Alltså vi ändrade ju medborgarskapslagstiftningen exempelvis då 2000 och gjorde det mycket enklare att bli medborgare i Sverige. Och det var ju ett sätt att tillmötesgå den här invändningen att är det verkligen rimligt att man kan leva väldigt lång tid i ett land och inte få med och rösta. Då skulle man ju säga att ja, men å andra sidan, om du har lätt att bli medborgare så kanske inte det är så stort problem. Men idag naturligtvis när man har ändrat och gått ifrån det här med permanenta uppehållstillstånd till mer tillfälliga uppehållstillstånd och stämningarna är väl inte lika liksom, vad ska man säga, inkluderande längre i frågor om migration och sådär. Så är det svårt att se att man kommer att ändra det där nu. Men faktum är att jag tror att det var en utredning på 80-talet under den socialdemokratiska regeringen där man hade föreslagit att man skulle avskaffa medborgarskapskravet. Men det känns inte som att det ligger i korten nu. Nej. Jag tror att det är ingen parti med någon självbevarelsedrift som kommer att föreslå det nu.
Jag tänker då just som du säger om de här reglerna där det inte krävs medborgarskap för att rösta, alltså kommun och region. Och då kan man också tänka att det är ju liksom då har man ändå någon möjlighet att påverka i liksom sitt lokal närområde. Liksom. Och det är ändå mycket som beslutas på kommun och regional nivå. Så det är ändå en del att få någon typ av makt i sin rösträtt. Liksom. Men den är ju då också ganska lätt att ändra.
Den är ganska lätt att ändra. Och sen är det intressant hur man ska se på det där. Att man har då, om man har rösträtt i kommunala valen men inte i de nationella valen. Är man då omfattad av demokratin eller inte? Man kan ju också invända och säga att ja, men de uppgifter som kommuner och regioner har att utöva bestäms ju på nationell nivå. Så att egentligen så är man ju då bara liksom att man har då fått inflytande över den nivå som har fått en delegerad befogenhet att genomföra beslut. Men man har inte fått inflytande över delegationen så att säga, av beslutsmakt.
Just det.
Så man är ju inte en del av folksuveräniteten i den meningen.
Nej.
Man är inte en del av den, liksom den källan ur vilken den offentliga makten ska strömma.
Precis.
Så att säga. Men man har ju fått ett inflytande naturligtvis ändå över de saker som gäller på.
Men såklart då som påverkas av någonting som man inte själv kan.
Exakt.
Eller
exakt.
Ja, man kanske kan påverka det då på andra sätt. Men inte...
Nej, man har inte makt över det.
Precis. Försöker hålla isär begreppen.
Exakt, ja, det är bra.
Men det här, nu pratar vi om liksom begränsningar som finns och kommer de försvinna. Men man kan också tänka sig att det skulle kunna gå åt andra hållet. Till exempel att man skulle ha indragen rösträtt. Liksom, så de här garantierna som vi pratade om som fanns innan. Till exempel om man då avtjänar ett fängelsestraff eller om man har blivit dömd eller... massa olika begränsningar kan man ju såklart ha. Finns det någonting där som du tror, nu sa du innan att det är väldigt ovanligt att man liksom höjer rösträttsåldern till exempel. Och då tänker jag, man kanske inte kan dra den parallellen, men jag tänker att det kanske också är svårt att addera begränsningar.
Jo, precis. Jo, men det är en intressant liksom, iakttagelse man kan göra om man tittar på de senaste 100 årens rösträttsförändringar. Eller förändringar av rösträtten de senaste 100 åren i hela världen. Så är det ju så att alla går ju i en riktning. Nästan alla, eller 95% av förändringarna går ju i en och samma riktning. Det vill säga mot mer inkludering.
Ja.
Det är väldigt få förändringar som har gjorts som går åt fel håll. Så att säga, om man nu säger fel som att man vill ha det mer demokratiskt. Ja. Så det tyder ju på att det är väldigt svårt också att införa nya begränsningar. Men ett undantag här är ju faktiskt USA då, där man verkar ha lättare att tänka sig att begränsa rösträtten då på delstatsnivå. Där har man ju snarare då begränsat den på senare år i många delstater. Infört nya krav på vad som man måste på identitetskontroller eller nya straff som har lett till att man förlorar rösträtten och sånt där i vissa delstater och så. Men i Sverige så har jag ju svårt att se egentligen några större förändringar i dagsläget som skulle kunna motiveras och som skulle kunna få ett stöd. Men vi lever ju i en tid när demokratin är satt under ganska stor press i många länder, så att det är inte omöjligt tyvärr.
Det är väl också det om man tänker liksom en syn på demokrati är väl också att den ska kunna tas bort liksom.
Ja, det är klart att det finns en intressant liksom, principiell fråga här. Har folket då som har makten, har de rätt också att liksom, avsäga sig makten eller begränsa vilka som ska få vara del av maktutövningen? Alltså, om man har all makt, så är det klart, då borde man ju ha det också.
Precis. men för att jag tänker mig just där, och det var lite det jag reagerade på förut när du nämnde det liksom, med delstatsnivån i USA. Och precis som vi pratade om att man skulle kunna liksom, ta bort begränsningar, för att man tänker sig att ja, men ungdomar till exempel kommer rösta som jag vill att de ska rösta, eller de kommer rösta på mig. Så tänker jag också att man kan införa begränsningar åt andra hållet, för att ja, de kommer inte rösta på mig. Så att säga att det skulle vara på regionnivå liksom, eller delstatsnivå om vi skulle haft. Ja, vi kanske ska prata om USA istället, för att jag ska försöka få in det här i ett svenskt system. Men om man säger då att okej, de här personerna kommer inte rösta på mig, då inför jag den begränsningen för att liksom säkerställa min egen makt. Det är ju ändå då ett.
Det finns ju lite av det i, kan jag tycka mig se. Alltså det finns ju en oenighet mellan vänster och höger i svensk politik när det gäller synen just på utländska medborgares rösträtt och utlandssvenskars rösträtt. Och jag tror att den här rör lite grann från 80-talet, där det var liksom då att många av de flyktingar som hade flyttat till Sverige från exempel Sydamerika var lite mer vänsterorienterade, och från Socialdemokraternas och Vänsterpartiets håll så kunde man säga att ja, men vi tjänar ju också på det här om vi skulle utvidga rösträtten. Medan de som typiska utlandssvenskar på 80-talet åtminstone var kanske personer som hade flyttat utomlands på grund av de höga skatterna i Sverige och så. Typiska högerväljare. Så att det där hade liksom då högern ett intresse av att utsträcka rösträtten till utlandssvenskar, och vänstern ett intresse av att utsträcka rösträtten till icke-medborgare i landet. Nu slutade ju detta med då att man utvidgade rösträtten till utlandssvenskar men inte till utländska medborgare. Men så på det sättet så har ju den här logiken som du antyder där har ju förekommit då.
Man kan ändå se lite att den har präglat vissa val kanske.
Ja.
Är det någonting du känner att du skulle vilja, som du tänkte att det här skulle jag ha sagt? Eller liksom.
Men jag skulle, man kan säga en sak, alltså bara på vilka, vad är den, om man ska tänka generellt, vad är grunderna på vilka man kan begränsa rösträtten? Då brukar man ju säga förenklat sett att det finns tre typer av skäl. Va? Det ena är att man inte tillhör folket, det har vi pratat om. Det andra är att man inte anses vara tillräckligt kompetent, och det är ju det här med barn och sådär, eller de som har omyndig förklarats. Men sen har det ju funnits en tredje, och det är kanske det som har med fångar att man inte förtjänar att rösta.
Just det, det är som man hade tappat med, vad sa du?
Ja, medborgerligt förtroende, eller förlust av medborgerligt förtroende. Alltså man liksom, ja men okej, du kanske är kompetent, du kanske är en del av folket, men du förtjänar faktiskt inte att rösta. Och det var ju de här då som hade gått i konkurs eller som hade suttit i fängelse exempelvis. Men historiskt sett så var det ju också andra grupper där, och det var de som inte förtjänade att rösta, det var de som ansågs vara i beroendeställning. Och där har vi då som blir fattigvårdskravet då, att ja, men de är beroende av staten. De lever ju på statens medel. Ska de vara med och bestämma om det verkligen? Nej, jag tror inte de förtjänar det. Och det fanns också många historiskt sett de som var ju kvinnornas röster, tror jag också förklaras av det. Det fanns visst en kompetenskravet, argumentet användes ju i debatten. Men jag tror mer att det var också att de ansågs vara beroende av sin man. Och det gällde ju också då betjänter eller vad heter det, husor och tjänstefolk. Liksom. De var beroende av sin husbonde som det hette förr. Så att det här beroendeställningen var ju väldigt viktigt också i den gamla argumentationen kring varför man inte skulle ha rösträtt för vissa grupper.
Ja, spännande att ha. Ja.
Och det finns kvar i vissa länder i den meningen att till exempel militärer har inte rösträtt i alla länder. Och en del sydamerikanska länder som precis är det så. Och det kan ju också ha historiska skäl med tanke på att militärerna inte alltid varit pålitliga. Men det är också att offentlig anställda i vissa, har historiskt sett ibland inte haft rösträtt i vissa länder. Alltså är du anställd av staten så ska du inte vara med och bestämma om staten.
Men är det också som att säga att det är en beroendeställning, eller är det för att man är i någonting? Alltså du ska inte bestämma själv om det du.
Ja, det är en bra fråga hur man ska förstå det argumentet egentligen. Det kanske är så att det. Ja, nej, det kanske inte är förtjänst egentligen, men det kanske är det här att det blir Det är bara de som...
Lite att man talar i egen sak.
Men det handlar liksom, ju också om eller... vilka är det som har bidragit till det som staten kan göra. Jo, det är de som betalar skatt.
Mm.
Det är tanken, som en aktiebolag. Mm. Där är det liksom aktieinnehavarna som ska bestämma. För det är de som bidrar med kapitalet.
Mm.
Och lite samma sak tänkte man på staten ett tag. Det är de som betalar skatt. Inte de som lever på skatten som ska, liksom, ja, som ska ha kontrollen.
Det hade inte vi fått rösta då.
Precis, vi är ju... Det är farligt tärande här. Sektorn här på universitetet förstås.
Precis. Men vad spännande, jag tycker att det här har varit jätteintressant. Jag har lärt mig väldigt mycket själv och hade nog kunnat ställa ungefär 1000 frågor till om det här. Men du kanske får ha en uppföljningsrösträttspodd någon gång om det dyker upp fler frågor. Men tack så jättemycket för att du tog dig tid att komma hit och prata med oss.
Jätteroligt att få vara här.
Jag brukar som liksom avslutningsgrej så får alla gäster göra något medskick till studenterna om de vill. Något tips eller någonting som man känner att det här hade jag velat höra när jag var student eller liknande. Så jag tänkte fråga om du har något sånt du vill skicka med.
Någonting jag hade velat höra som student. Våran professor, kommer ihåg när jag var ung student, sa alltid, kan det inte vara precis tvärtom? Att våga tänka om att det kan vara helt annorlunda än vad vi förutsätter att saker och ting ska vara.
Mm.
Och att det är en ganska, det är klart att det inte alltid ska vara helt tvärtom, gubevars. Men att ändå våga tänka den tanken tycker jag är en bra råd. Men jag skulle också vilja ha ett medskick här och att säga att avståndet som idag finns mellan juridik och statsvetenskap är lite olyckligt. Och jag hoppas att fler statsvetare kommer intresseras för juridik, men också att fler jurister kommer intressera sig för statsvetenskap.
Kul. Bra tips. Ska jag inte säga att jag ska tänka tvärtom nu, att det inte ska bli så. Men det hade jag kunnat göra. Tack så jättemycket igen för att du kom.
Ja, tack.
Hej.